Men vi ska alltså fortsätta och borra på temat: vems är välfärdsstaten? Och först ut, med lite längre tid än de andra till förfogande, är då Olof Ehrenkrona, som är välkänd i denna församling, tror jag. För egen del vill jag göra reklam för två böcker han har skrivit, som passar väl att nämna just i detta hus. Det ena är den som jag var förlagschef för på Timbro, som heter Nicolin. De av er som inte har läst Olles Nicolin-bok har något att se fram emot. Det är ett stort stycke svensk politisk historia sedd genom Nicolins liv. Och där finns ju också med stora bitar av det som berörde huvudpersonen för idag, Gösta Bohman, hans liv. Likaså den andra boken som Olle har skrivit om detta hus och den organisation, Stockholms Handelskammares långa levnad. Gösta hänger ju inte här inne, men han lär hänga en trappa upp där direktörerna hänger. Varsågod Olle, nu har du 10 minuter.
Tack. Ska vi se om det här, det funkar skottligt. Hans talar om den socialpsykologiska förändringen som medborgarna går igenom, och det påminner mig lite om en av mina första insatser som mycket ung politisk medarbetare på Moderatkansliet, var att skriva en studiecirkeltext som skulle fingranskas av Bertil af Ugglas. Och Bertil af Ugglas var en mycket finkänslig människa, så han formulerade alltid sin kritik på ett utomordentligt tystlåtet och sofistikerat sätt. Och jag fick tillbaka det där dokumentet, och så stod det: jag tycker kanske inte att du ska ge marxisterna monopol på sambandet mellan politiskt system och ekonomiskt system. Och det ligger ganska mycket i det. Det som Hans var inne på var ju det som är den sociala ingenjörskonstens själva raison d'être, nämligen att om man ändrar de sociala systemen så ändrar man också människan. Och någonstans på vägen så har man tydligen glömt bort detta. Men det är precis det då som Hans menar har inträffat, och det tror jag att de flesta av oss kan hålla med om. Men jag skulle vilja föra diskussionen lite längre än så. Jag vill nämligen påstå att även politikerna förändras av de här normsystemen. Välfärdssystemen blir en del i den politiska maktbasen. Välfärdssystemen utformas för att bevara den politiska maktbasen. Klienter och politiska makthavare lever i en slags symbiotiskt förhållande till varandra. Och det är det som gör att det blir så svårt att förändra de här systemen. Därför att i maktövringsfasen så vågar man inte ifrågasätta grunderna för välfärdspolitik. Och när man sen kommer till maktutövningsfasen så har man inte mandatet att genomföra de förändringarna. Hans var med, precis som Karl, när det var betraktat som en fullständig hierarki på välfärdsstaten att införa en karensdag. Om ni kommer ihåg det första krisprogrammet som togs 1978, tror jag, som verkligen framställde, jag tror det omslöt 2,5 eller 3 miljarder, och betraktade som ett fullständigt mord på hela den svenska sociala modellen. Och det som är, som vi talar om som en svensk modell, det är någonting som man idag på europeisk nivå talar om som den europeiska sociala modellen. Och den europeiska sociala modellen är någonting som måste försvaras. Och varför det? Jo, därför att de som talar om den europeiska sociala modellen, de är avlönade av elektoratet för att leverera de välfärds system som en stor del av klienterna lever på. I den värld som jag lever i sedan 15 år som företagare, så har man en lite annat perspektiv. Härom veckan så kom det ut ett brev från en Electrolux till alla underleverantörer som sa: vi förväntar oss att ni sänker priserna med 20%. 20% idag, det är 10 års löneökningar. Ett svenskt företag idag är inte konkurrenskraftigt om produkten har en lönekostnadsandel som överstiger 10%. 90% av värdet i produkten ska komma från annat. Kommer det från lönekostnaden så klarar man inte konkurrens med lågkostnadsländerna. Vi har 3 miljarder människor i Kina och Indien som arbetar för kostnader som är en fraction av de svenska. Och då säger vi så här, ja, den europeiska sociala modellen och den svenska sociala modellen ska vi inte konkurrera med låga löner, utan vi ska konkurrera med kunskap. Problemet är att i Kina har de både och. De har väldigt mycket kunskap och de har väldigt mycket sociala, mycket lägre kostnader. I Stockholm tog det 16 år att bygga Södra länken från planeringen. Tänk er vad som har byggts i Shanghai på 16 år. Kina har sedan 1980, alltså nu i ett kvartssekel, haft 9,5-10% tillväxt årligen. Indien har legat ett par procent lägre. Och det är den här konkurrensmiljön som vi 8 miljoners landet ska finnas kvar. Och då är min tes att för vissa delar av Sverige så är det en fullständigt otrolig framtid som öppnas. Därför att det finns väldigt mycket som de här länderna efterfrågar. De efterfrågar malm. Titta på LKABs senaste resultaträkning. De efterfrågar specialstål. Titta på SSABs senaste resultaträkning. Och de efterfrågar gruvutrustning. Titta på Atlas Copco. Vi kan gå igenom svensk storföretag efter storföretag och se att det går väldigt bra. I South Carolina så finns det Coca-Colas hemstad, så finns det en gata som heter Coca-Cola Row. Jag tror att det skulle kunna finnas en som heter Erling Perssons gata i Danderyd snart, eller Stefan Perssons gata, eller H&M-gatan. Därför att H&M är ett företag som utnyttjar alla de här möjligheterna. Man köper in billigt i Kina och säljer dyrt på Manhattan. Och däremellan sitter svenska aktieägare. Det behöver inte bara vara familjen Persson, utan även vara fondsparare och håller in bra med pengar. Och för de här grupperna är den här diskussionen om välfärdsstaten allt mer akademisk. Men för en annan grupp så är den inte det. Nämligen de som är förlorarna i den här systemen. De som är inlåsta i den här systemen. De som lever i symbios med det politiska etablissemanget. De som är klienterna. De som uppbär bidragen eller de som är därför att de är sjuka från sin offentliga anställning. Men under 80-talet när jag arbetade som ledarskribent på Svenska Dagbladet så producerades en statistik från landstinget, och det här är alltså inget nytt problem som har talat om, som visade att det var fler personer som var sjuka i landstinget än det fanns patienter i sjukvården. Och jag skulle tro att vi har i stora drag samma siffror idag. I stora drag. Och problemet är då, varifrån ska kraften att förändra komma? Vem är det som står för förändringsalternativ? Och det är det som Hans är lite inne på när han säger det här, att vi behöver världen. Och det tror jag ligger mycket i, men vi behöver också förståelse. Jag tror att vi måste förstå att vi har den föråldrade regimens problematik att hantera. Precis som i 1600-talets förrevolutionära Frankrike så har vi ett intrikat system av regleringar och subventioner och bidrag och privilegier som det politiska systemet bygger sin själva bas på. Och det politiska systemet måste visa kraften att avveckla den här maktbasen. Det finns ett antal intressanta historiska exempel. När engelsmännen avskaffade spannmålstullarna i mitten på 1800-talet så var det 80% av den engelska statsinkomsten och sånt kom från tullar. Men man klarade av att höja sig över den problematiken och tog det stora språnget och lade sedan grunden till det brittiska imperiet fullständigt formidabla expansionen under 1800-talet. Det vill säga att det går att förändra. När ryssarna stod inför sin stora omställning halverade man skattetrycket och fördubblade skatteintäkterna. Man har idag en flat rate på 13%. Georgien inser att man måste kunna konkurrera med Ryssland, så man har en flat rate på 12%. Slovakien har en flat rate på 19%. Och så ser vår konkurrensmiljö ut hela tiden. Men det som är, ska jag säga, om man ska fullfölja det som är Hans resonemang, så handlar det inte bara om att vädja till värden hos befolkningen, utan det handlar ju också i högsta grad om att politikerna måste stå för de värden som välfärdssystemen ska förändras kring.
Tack.
Kommunen. Därefter går det till min tidigare granne på Södermannagatan en gång i världen, Anders Isaksson. Vi hade utordentligt intressanta politiska diskussioner i tvättstugan, vill jag minnas. Eller om det var soprummet möjligen. Vi hade väl lite olika perspektiv på tillvaron eftersom jag inte var SSU-are från Piteå. Utan muffare från Sundsvall. Men jag tror vi fann varandra lite grann kring detta som har varit Anders huvudtema i många år i hans skrivande, nämligen intressernas makt i politiken. Så frågan är då, Anders, den här välfärdsstaten, vem är den? Är det bara intressegruppernas, kravmaskinernas välfärdsstat? Eller? Ja, varsågod.
Ja, med risk för att störa den här något självgoda stämningen här efter Hans Bergströms anförande så skulle jag vilja säga att det här med frågan om välfärdsstatens expansion och de socialpsykologiska effekterna av ett rätt riktigt bidragsgivande, det är icke främst socialdemokratins förtjänst utan det är borgerlighetens förtjänst. Men Hans Bergström är ett väldigt typiskt exempel på en person som väldigt sent i livet upptäcker vad som har pågått i det svenska samhället. Och nu då, jag menar, har ett anförande som är värdigt vilken delegat som helst. I den meningen att man nu tar avstånd från allt det man tidigare har försvarat. Alltså problemet med välfärdsstaten är inte att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har haft intresse av att låta andra betala de här kostnaderna. Ja, men om man nu ska göra en historisk betraktelse så kan man säga att 1950 års LO-kongress är en sorts brytpunkt i vår historia, därför att då bestämmer fackföreningsrörelsen eller LO att man ska låta staten sköta tryggheten och att facket ska koncentrera sig på lönerna. Man ska inte göra som tjänstemännen, förhandla fram sociala förmåner. Och det är den utvecklingen som jag sett. Men det är intressant under de här åren, då, särskilt när man hör en delegat som Hans Bergström som faktiskt har haft ganska stort inflytande på de här frågorna, att borgerligheten under denna tid aldrig har haft en socialpsykologisk fundering, utan tvärtom så har särskilt då Folkpartiet men också Centern, som är en lång rad borgerliga intellektuella och partiledare, oavbrutet förnekat att det här förekommer. Den här förkärleken för inlärd hjälplöshet, den är väldigt typisk. Därför att välfärdsstatens utveckling eller expansion eller ökade kostnader handlar ju inte om inlärd hjälplöshet, utan det handlar om att människor har lärt sig exploatera ett system. Precis som en rad av de herrar som sitter på vägarna här och kanske också finns här i rummet, så skiljer sig inte underklassen från överklassen i den meningen att den gärna plundrar något som går att plundra. I Sverige så har vi då delvis tack vare socialdemokratins och fackets insatser, men framförallt på grund av frånvaron av borgerliga motvärden, upprätthållande av borgerliga motvärden, så har vi fått en underklass som plundrar staten. Men i gengäld, om vi nu ska prata socialpsykologi, så har vi också fått en överklass som plundrar företagen. Och är jävligt framgångsrik i den plundrandet av företagen. Man kan prata om inlärd hjälplöshet, man kan prata om allting. Man kan prata om socialpsykologiska problem, men man måste framförallt se att om man ska upprätthålla, jag har då själv pläderat för hur sådana här sociala försäkringssystem bör organiseras, just för att de ska upprätthålla värden, för att det ska finnas balanserande egenintressen i det, för att den enskilda människan ska se den andra människan in i de här systemen. Men det har aldrig funnits något intresse för det. Inte bland facket, därför att det är enklare att höja lönerna. Men det har aldrig funnits något intresse i borgerligheten heller för det. Och det intressanta är att det har i borgerligheten heller aldrig funnits något intresse för det som är själva kärnan i en modern välfärds- och industristat. Därmed att den måste baseras på ett visst mått av puritanism, inte minst ekonomisk puritanism. Och om man lyssnar på den här debatten här, så inser man ju att intresset lever. Nämligen att problemet finns alltid någon annanstans än hos en själv. Men jag skulle vilja påstå att problemet finns i hög grad hos er som sitter här. Att det är ni som är problemet i långt större utsträckning än vad socialdemokratin är.
Tack, Anders. Kristina Axel och Lin, hoppas jag är nästa Annika Billström, och det var ett gott tanken leda fel en dag som denna. Men Kristina, du kommer ju få möjlighet förhoppningsvis att ändra på saker och ting i Stockholm. Och då är frågan, hur ser du på frågan, vems är välfärdsstaten, eller rättare sagt, vems är välfärdskommunens, hemskt ord. Men är det socialsekreterarnas eller stadsdelsförvaltningarnas eller skattebetalarnas Stockholm som kommer att ta vid?
Möjligen var väl jag och Anders Isaksson överens på en mening, och det var din sista, nämligen att vi delvis här allihopa äger frågan. För jag tycker att välfärden är ju det vi tillsammans alla här skapar och bär ansvar för. Men när jag tillträdde som socialbyråd i Stockholm 1998, då kunde jag konstatera att trots att det faktiskt var ganska god högkonjunktur, så var tionde stockholmare socialbidragsberoende. Vi gjorde en undersökning varför hade man socialbidrag, och kunde konstatera att mer än 95% av de som hade socialbidrag hade det beroende på, alltså, otillräcklig arbetsinkomst. Då bjöd jag in bemanningsföretag, jag bjöd in företagare till stadshuset och kunde konstatera att de skrek efter arbetskraft, och jag kunde se att vi hade ju en massa arbetskraft. Så vi började en massa spännande möten för att se vad man kunde göra för att matcha varandra. Då skrev jag ut till hela socialtjänsten i Stockholm ett brev till alla stadsdistriktörer och bad om hjälp. För att efter att samarbetet med bemanningsföretagen, så blev det ett särskilt projekt då ett av bemanningsföretagen, som då hette Olsten, numera Proffis, eller Adeko heter de numera, förlåt. De fick ett arbete och skulle ha tagit 350 stycken som skulle dela ut en gratis tidning i tunnelbanan som hette Everyday. Jag vet inte om ni minns den, men fanns ett kort tag tyvärr. Men de behövde 350 stycken arbetande personer ganska direkt. Så de sa till mig, Kristina, efter alla våra möten att vi är beredda att försöka. Om vi får 350 stycken personer av dig, långtidsarbetslösa socialbidragstagare, så är vi beredda att ta emot dem och utbilda dem. Och de kan ha både missbruk och handikapp, och de behöver inte kunna svenska. Men bara vi får 350 stycken snabbt som 17. Då skrev jag brevet till alla stadsdirektörer och socialchefer och bad dem, frågade dem om de hade några långtidsarbetslösa socialbidragstagare som vi kunde då börja matcha nu mot det här Adeko. Och vet ni hur många som svarade? Ingen. För varför ska socialsekreterarna göra bra med sina klienter? Jag ska nu berätta om olagligheter och hemligheter, men då gjorde jag lite ministerstyre som var fel. Så att jag skrev ett brev och talade om att det var ju intressant att de inte hade några långtidsarbetslösa socialbidragstagare, för att då skulle de inte heller få några pengar för de personerna. Så då i alla fall kom det några. Men hur som helst. Vi fortsatte arbetet med bemanningsföretag. Vi införde jobbgaranti, Skärholmsmodellen. Vi garanterar jobb inom 5 dagar. Man sökte inte efter varför man var socialbidragstagare eller långtidsarbetslös, eller om man hade något missbruk eller något problem, utan man utgick ifrån att alla faktiskt både vill och kan arbeta. Och det var en fantastisk utveckling. Under de här åren så sänkte vi socialbidragsberoendet med 47%. Det var vad som hände i Stockholm mellan 99 kan man säga, och 2002. Som moderat kan jag säga att det var lite krasst, för det som hände var ju också att skatteintäkterna ökade ju något enormt i staden, samtidigt som socialbidragskostnaderna minskade, vilket gjorde att vi kunde sänka skatten med 1 krona och fördubbla pengarna till skolan, äldreomsorgen, handikappomsorgen, starta tandläkarmottagning för hemlösa och annat som låg mig varmt och hjärtat i välfärdsstaten. Men det krävs politiker med mod. Man måste våga stå emot till exempel socialtjänsten, till exempel offentlig sektor, till exempel staten, landstinget. Jag hade facken på mitt rum första dagen som socialborgarråd som krävde att de skulle ha månatliga träffar med mig, för de har haft med alla mina företrädare, inklusive de borgerliga. Alltså att man som minister eller som borgarråd ständigt har ställt sig på personalens sida istället för att titta sig i spegeln och fundera på vem man faktiskt företräder. Är det medborgarna eller är det personalen? Eller är det offentlig sektor eller vad är det? Så man måste ha politiker med mod. Och det har vi väl möjligen inte haft tillräckligt mycket kan jag tycka. Alltså den politiker som orkar. Jag kan bara ta ett snabbt annat exempel. Så till exempel när det gäller de apatiska flyktingbarnen så finns det ju från läkarkåren en väldigt klar uppfattning om att varför de här finns i Sverige är för att det finns inget annat land i hela världen som passiviserar flyktingar när de kommer till Sverige och fråntar dem all möjlighet och allt hopp att själv kunna påverka sin framtid. Och jag kan bara avslutningsvis säga att jag tycker att detta dock är väldigt politiskt. Någonting som inte Moderaterna är de första att bära ansvar för, utan jag tycker att det i socialdemokratin finns en kultur och en vilja att med socialförsäkringssystem och att med bidragssystem tvinga in människor i en politisk maktlöshet som jag tror och tycker är väldigt medveten.
Tack Kristina. Sist i den inledande rundan här, Emil Uddhammar, docent statsvetare Uppsala. Jag känner Emil framförallt som forskare på Cityuniversitetet där vi arbetar tillsammans. Hans Zetterberg och Emil är på med ett projekt som heter just Socialstaten, vill jag minnas. Och frågan är då Emil, om du ser utifrån vetenskapsmannens synvinkel, är det någonting av det nyss sagda som finns belagt? Som du vill lyfta fram.
Ja, jag undrar just Mats varför jag var inviterad här idag, men det var väl kanske delvis av det skälet, men jag tyckte det var fascinerande också, precis som Anders sa här, fascinerande att höra Hans utlägg. Det var intressant på många sätt, men du anspelade också på oerhört, ska vi säga, traditionella, ska vi säga, förväntningar som man kan tänka sig att vi i publiken hade ungefär, ja, det var ungefär som stämningen var lite grann ungefär som på Gösta Bohmans tid. Va? Så det är fascinerande att komma tillbaks till en sån här miljö och upptäcka att det är ungefär samma strängar som man spelar på idag för att appellera. Och det är på många sätt intressant. Jag kan säga som ifrån forskarvärlden är det ju också så att det du säger är oerhört relevant därför att det här med institutioner har ju kommit tillbaka. Det är intressant för en gammal konservativ att upptäcka att man inom ska vi säga, den ganska vänsterliberala amerikanska samhällsforskningen så är institutioner och har institutioner blivit oerhört centrala och inte minst dess historia. Man konstaterar också att institutionernas historia spelar roll för vilka incitament som de här institutionerna så att säga, vilka signaler som de ger till människorna. Och det är oerhört intressant faktiskt, därför att jag tror att det är helt riktigt också, och det beläggs i studie efter studie att det precis förhåller sig på det sättet. Nu Olle tog upp detta med huruvida det här är så att säga styrt av den ekonomiska och ska säga de ekonomiska maktförhållanden, produktivkrafterna som styr eller inte, och hur, och liksom vilket utrymme finns det att förändra de här institutionerna trots att de har en historia. Och där skulle jag vilja säga att det finns ju stora möjligheter att förändra. Om vi nu ska blicka framåt och inte så mycket tillbaka vad som har varit, så finns det ju väldigt stora möjligheter, precis som Kristina Axén och Lin sa, att förändra som politiker. Och forskningen visar även att det inte är så lätt för ett enskilt parti att förändra, va? Men det går att förändra, speciellt om man kan få med sig andra partier. Och det går att ta till exempel när man införde sådana saker som aktiebolagslag och man inför sådana saker som konkursinstitut. Va? Det är ju milstolpar i ett samhälles utveckling. Många länder i tredje världen idag har till exempel ingen konkurslagstiftning. Och det skapar ju stora problem. Alltså man kan införa nya regler, man kan förändra institutionerna som finns lite grann och på det sättet skapa incitament som så att säga kan komma åt en del av de här problemen som Hans Bergström mycket riktigt har påpekat, va? Och lyft fram. Och det handlar om sådana saker som just att man sänder ut signaler som säger att det är arbete som ska löna sig, det är inte bidragstagande till exempel. Och den typen av signaler, det är oerhört, tror jag, centralt inom forskningen. Där tror jag faktiskt att man har kommit längre inom forskningen som handlar om hur man ska förändra system i tredje världen, där man ofta har institutioner som är väldigt traditionella och där i stort sett alla är överens om att de måste förändras. Och där är man mycket mer intresserad av att förändra. Man ser på, så att säga, till och med en sån institution som SIDA, hur de ser på vilken typ av förändringar som behövs i ett land, valfritt land i tredje världen, för att de är betydligt mer radikala än vad den politiska eliten i Sverige anser att man behöver förändra i Sverige. Därför att det är så långt ifrån, man har inga väljare som man är beroende av där borta, så att säga. Man är bara med i the cartel of good intentions, som det heter. Jag ska bara avsluta med en liten lamentation som forskare. Om man nu ska söka sig ett anslag för att studera den svenska offentliga sektorn och hur den fungerar, så kanske man vänder sig till Rådet för social forskning. Men där får man inte bli förvånad, för där upptäcker man att där sitter representanter för LO och det socialdemokratiska partiet plus någon gisslanforskare i styrelsen. Vänder man sig istället till Arbetslivsinstitutet, som är en annan tung aktör när det gäller forskning på avseende den offentliga sektorn, så möter man i stort sett samma typ av personer. Man kanske istället vänder sig för institutet för framtidsstudier optimistiskt. Där möter man inte bara politiker av samma typ i styrelsen, utan också i stort sett politiskt färgade forskare i själva institutet, som rapporterar direkt till regeringen naturligtvis. Så att om man som forskare ska ha ett incitament att fundera i banor som inte är så invanda i Sverige om hur man ska förändra de här institutionerna, då får man nog vara antingen väldigt rik privat eller försöka vänta på något slags maktskifte. Tack.
Ja, det verkar ju säkrare, Emil, att satsa på den första lösningen, att bli rik privat. Nu har vi 25 minuter kvar lite drygt till kaffet, och jag tänkte vi tar en replikrunda här. Det verkar finnas ammunition för det, och sen är det meningen att ni kan räcka upp handen. Olle, därefter Anders Isaksson.
Jag vet inte om Anders noterade, men jag nämnde inte om det socialdemokraterna.